Välkomna ska ni vara allihopa till din favoritmusikpodcast. Det är ju inte en singel som kommer tillbaka med ytterligare ett nytt avsnitt. Och jag heter Henrik Andersson och sitter som vanligt med Anders Hesselbom. Hallå där!
Hej Henrik, jättekul att vara tillbaks. Vad spännande det har varit att lyssna på Tom Petty.
Ja visst ser du, men vet du vad? Innan vi börjar så skulle jag ju faktiskt vilja så... Vi har ju faktiskt fått kommentarer här.
Alltså. Åh nej.
Ja, det är lite så som man kan känna. Jag lägger ju även ut avsnitten på YouTube, gör jag.
Du säger inte det här till mig förrän vi sitter och spelar in. Du sitter
nej.
Och ruvar. Vi har ju suttit och pratat länge innan vi började spela in, men du kunde...
Jag håller sånt här hemligt, gör jag. Och av någon anledning så har avsnittet med Carola, alltså ett ganska gammalt avsnitt, har av någon anledning fått uppmärksamhet och betydligt fler visningar än andra avsnitt som vi har gjort.
Det var ju hennes skiva Runaway som hon samarbetade med Bee Gees för att producera.
Stämmer.
Väldigt, väldigt udda fågel för att vara Carola, men det var ju också lite grann därför vi tog upp den. Det är ett spännande album.
Mm. Och då är det en specifik kommentar som jag skulle vilja läsa upp här.
Mm.
Peter André 3933 heter hans användarnamn där, men han heter väl förmodligen Peter då. Han skriver så här: bra skiva, dåliga recensenter. Så typiskt okunniga svenskar med mainstream-kunskap. Vad tänker du när du hör det här?
Ja, att vi gjorde fel enligt Peter, men undrar vad vi skulle ha sagt då.
Ja, jag vet inte. Att vi är dåliga recensenter, vi må vara dåliga, det kan vi väl vara. Men det här är ju inte en recension.
Nej. Vi recenserar ju möjligtvis singelvalet.
Ja.
Och sen är det klart att vi bjuder på en massa åsikter. Men det ligger väl lite gärna i naturen av att bjuda på åsikter att inte alla håller med.
Och nej.
För väldigt många personer är det ju väldigt viktigt, kanske inte att få höra sig själv leverera sina åsikter, men att få höra den man lyssnar på leverera publikens åsikter.
Mm.
Det är ju en väldigt viktig form av bekräftelse, men det är ju också... Det är också någonting som sällan händer när man lyssnar på frimedia, skulle jag säga.
Nej, men, och recensioner och det vi håller på med, åsiktsutövning, är ju per definition inte objektivt, utan högst subjektivt. Det hela det handlar om, det är vad man har för grundkunskaper att basera sina åsikter på. Och då kommer vi till nästa del då, så typiskt okunniga svenskar. Jag vet inte om Peter är svensk själv då, men... mainstream-kunskap. Och då vill jag fråga först, är inte Carolas Runaway mainstream?
Ja, men han menar ju förstås att han inte är en typisk okunnig svensk, utan att han är ju, för att vara svensk, en person som har skaffat sig en betydligt bredare, vad ska jag säga, helikopterperspektiv över sitt musiktyckande.
Mm.
Så jag hoppas ju såklart att Peter fortsätter att lyssna på oss, så att vi får chans att kränka honom en gång till.
Jag tänker att Peter kanske kan återkomma med konstruktiv kritik. Han kanske kan komma med sina åsikter som då uppenbarligen är de rätta åsikterna.
Du vet att är det konstruktiv kritik, då kommer jag bara bli obstinat, så kommer jag göra precis tvärtom. Däremot så har jag ingenting emot, det är ju roligare att bli kritiserad om kritiken, när jag läser den, att jag förstår varför jag blir kritiserad, och det var lite så här luddigt här, men jag tror att budskapet var, du och jag är kanske lite ytliga i våran kunskap om musik, Peter är ganska... har ganska långtgående kunskaper om musik. Det tror jag var budskapet. Och då ska ju vi tacka för att en person som är så pass ärbar i sitt kunnande ändå väljer att lyssna på oss. Stort
ja,
tack
visst.
Peter!
Och dessutom tar sig tid att kommentera.
Exakt.
Ja. Men vi får se vad Peter tycker om Tom Petty då, för att idag ska vi lyssna på Into the Great Wide Open, som utan tvekan är hans mest framgångsrika album. Han har gjort väldigt många skivor.
Men du stod ju och tvekade mellan två skivor, så det finns väl fler som har varit väldigt framgångsrika med Tom Petty?
Ja, det andra albumet som jag tänkte på var ju Full Moon Fever som kom 2 år innan, men sen tänkte jag att Into the Great Wide Open är lite mer intressant att börja med, i och med att det innehåller hans största hits helt enkelt.
Nämn en hit från albumet från 89.
Free Falling.
Ja, okej. Och då kan jag ju berätta för lyssnarna också att min relation till Tom Petty är bara det som har spelats på radio och på MTV.
Mm.
Så lite Traveling Wilburys, lite Tom Petty and the Heartbreakers, Don't Come Around Here No More. De här låtarna som är släppta på singel har jag hört för. Albumet som vi ska prata om, Into the Great Wide Open från 91, har jag aldrig lyssnat på, men alla singlar känner jag igen från MTV eller från radio möjligtvis.
Ja, precis. Och det ska ju också sägas på en gång att den här skivan är ju producerad av Jeff Lynne då, som vi har pratat om tidigare, har ett väldigt karaktäristiskt sound i de låtarna han producerar.
Och det Electric Light Orchestra är väl hans stora grej.
Ja, precis. Mm. Och det hörs ju väldigt tydligt på den här skivan. Men sägas bör att Tom Petty är medskrivare på alla låtar på skivan. Han har skrivit alla låtar själv. Jeff Lynne står med som medskrivare på ett gäng av dem, men inte alla. Och det här är en grej också, för att om man tittar på många band och många artister, även liksom på 90-talet, 80-talet och sådär, så var det ju inte nödvändigtvis så att de var de själva som skrev sina låtar. Tom Petty har ju hållit på sedan tidigt 70-tal, kanske till och med 60-tal, och han är ju, eller vad ska vi säga, han har ju avlidit, en väldigt produktiv låtskrivare.
Mm.
Nej, men jag har ett gäng LP-skivor med honom. Jag tycker han är bra. Jag gillar hans sångröst. Jag gillar den musiken som han gör. Det är inte så pretentiöst. Det är ganska basic rock liksom. Och han har ju... Får han rätt producent, som i det här fallet med Jeff Lynne, så går det ju att höja honom ännu högre i kvalitet liksom.
Ja, och någonting som jag reagerar på. Jag vet ju om att han är det som jag skulle kalla för en släpig artist. Sen ska jag också säga att jag tycker absolut inte att han är dålig. Det är ju väldigt tydligt att han har idéer med det han gör och sådär. Sen av någon anledning så är ju musikerna på skivan är ytterst mediokra. De gör ingenting mer än det de ska. Tom Petty själv sjunger sådär. Extra tydligt tyckte jag det var på trummisen, som absolut inte gjorde ett dåligt jobb, men det var liksom typ... Det var någon som kunde spela trummor. Det var liksom inte ens en känd trummis som han använt. Och det förvånar mig. Men det vi har nu, det är alltså 12 låtar, varav 5 är singlar.
Ja, precis. Och skivan öppnar ju direkt med en av de 2 stora låtarna på skivan. Och det är Learning to Fly. Den har ju alla hört, men den låter så här. Direkt Jeff Lynne på liksom på trumsoundet där.
Ja, trumsoundet var lite speciellt. Det var ett ganska stökigt och bökigt trumsound, men det känner vi också igen ifrån ELO till exempel.
Mm.
Å ena sidan, det här är ju inte den bästa låten på skivan, men det kanske är rimligt att tänka att det här blev den största hitten, för den har väl det här att man känner igen den.
Mm.
Så jag tycker nog nästan att det är lättare att vi kommenterar singelvalet nu direkt när vi har lyssnat på låten, så kan vi göra någon liten summering sen. Och då vill jag säga, bra val av singel. Jag tycker inte om den här låten. Jag har stört mig på den när jag har hört den på radio, för jag tycker den är för chill.
Ja, okay.
Men då återigen, jag är en person som gillar allt ifrån hårdrock till progressiv rock och sådär. Jag tycker musik ska liksom inte vara chill. Men det är också väldigt enkelt att ha den här skivan som bakgrundsmusik.
Mm.
Men då finns det andra sidan väldigt få delar av skivan som man hajar till på. Men absolut, en sådär låt, bra singelval.
Att det är ett bra singelval är ju tveklöst, med tanke på att den fortfarande mals på radio. Det är ju så. Och jag tycker personligen att det är en bra låt. Och när du säger att du tycker den är lite chill, jag förstår precis vad du menar. Men det är nog kanske det jag gillar med Tom Petty. Om man ska säga det på ett pejorativt sätt, slätstruket.
Mm.
Men för mig, jag gillar den känslan av låtar liksom.
Ja, det måste väl vara känslan vi pratar om. Mm. Därför att slätstruket är nästan ett bra ord.
Vi går på låt 2 på A-sidan, som blev singel nummer 4. Och den heter King's Highway och låter så här. Fortune comes our way, and we ride down the King's Highway. Ja, nej, men det är egentligen, mm. Man skulle kunna säga samma sak här. Jag vet inte om det är en jättebra singel. Jag känner att det är ett albumspår rent generellt. Och det är någonting med mixningen i de här låtarna. Det här lite nästan Wall of Sound-grejen. Mm. Där sången sticker ut så pass mycket.
Ja, sången ligger lite för nära i mixen. Och mm. jag tror att det är så vill man ha det nu för tiden. Det har blivit ganska vanligt att man gör så. Mm. Jag tycker att den här låten är... en av dem, ja, den ligger på den övre halvan om man ska bedöma hur mycket jag blev tilltalad av låten. Mm. Men jag tycker inte heller att det var något vidare värst singelval, för den är ju nästan designad för att trilla mellan stolarna när man ska spela folks hits.
Ja, jag tycker det är ett svagt singelval faktiskt. Men som singel 4 dessutom, då har vi ju definitivt passerat, nu släpper vi singlar för att upprätthålla intresset, biten som vi har pratat om förut också. Och då var det dessutom en singel 5 som vi kommer komma till senare. Singel 2 däremot, låt 3 på sida A, är ju också en sån där låt som alla känner till. Into the Great Wide Open. They've moved into a place they both could. Och här händer det ju mer. Här händer det ju mer i musiken. Och jag gillar historieberättandet som lånade sig till en jättebra video där då med Johnny Depp och så vidare. Och jag gillar topparna och dalarna i låten. Lite lugnare, lite mer uppåt, lite lugnare, mer uppåt. Och sen så en stor final. Oj, en stor final liksom där. Jag tycker det här är en jättebra låt. Det är ett superbra singelval och uppenbarligen väldigt lyckat.
Ja, lagom lång också för att vara en ballad. Det är ju inte en powerballad, men en klassisk popballad. Och jag kan bara säga att jag håller med. Jag tycker att det här är utan tvekan det bästa spåret på skivan och såklart ett solklart singelval, eftersom den här, som sagt, den är ju lite lugn, men man kan betrakta det som en ballad. Och låten är bra, den har ju också brygger som åtminstone får mig som lyssnar att lyfta på ögonbrynen ibland. Så den här låten är väl helt klart en av de absolut bästa på skivan.
Mm. Då får vi väl se hur det låter när vi kommer till den första låten på skivan som inte blev en singel här. Och det är ju låt 4, Two Gunslingers. I'm taking control of my life. Jag älskar ju hans de där, oh yeah! Det är väldigt typiskt Tom Petty-grej. Och det här för mig är kanske i sig inte en stark låt, men eftersom jag gillar ju verkligen hans sång och hans sångröst, så höjs ju den här låten för mig. Jag tycker det är en bra låt, kanske en singel.
Mm. Och jag ska faktiskt våga mig på att upprepa min kritik, därför att jag vet ju att skivan vi ska lyssna på nästa vecka kan ha en viss moment utav samma. Men låtskrivandet är, vad ska man säga, nästan bra genom nästan hela skivan. Men det är väl en fråga om att acceptera den här stilen. Jag tycker ju igen att han skulle ha försökt hårdare, att han skulle ha kämpat lite mer. Men jag håller med. Jag tycker att det är helt okej att den här inte var en singel, för jag tror att man tröttnar på den. Det är vad jag misstänker. Men jag tycker också att det här är en schysst låt.
Mm. Ja. Vi går vidare. Låt 5 på A-sidan, The Dark of the Sun, som inte blev en singel. I saw you sail across a river underneath Orion's sword. In your eyes. Här ska jag ärligt säga, trots att jag har lyssnat på den här skivan så många gånger, så är det här en sån låt som jag... Jaha, var den här med på skivan?
Nej, men den är ju lite tillbakadragen och vi känner ju igen, alltså det här skulle ju, om man ska vara riktigt elak så skulle jag kunna säga att det här var Smokey.
Okej. Ja, nej, men den, trots att den har upptempo och engagemang i sången och sådär, så den är bara där. Den är bara där. Det är ingenting, det är inte ens ett albumspår, det är bara lägg den här också.
Men kom ihåg att du sa engagemang i sången när vi lyssnade på Tom Petty, för det kommer jag stoppa ner i halsen på dig när vi ska lyssna på skiva nästa vecka.
Okej, bra. Men vi tar och bränner av den sista låten på A-sidan. Det var nämligen All or Nothing, och det här är då singel 5. Det här är liksom sista nödropet. Kom igen grabbar, köp skivan. Nästan blues.
Ja, alltså jag tyckte det där var helt toppen. Jag får väl försöka landa lite grann i om jag tycker att det var ett bra singelval, men förmodligen tycker jag det. Men den kanske var lite lång, men det här är ju en riktigt bra låt. Också lätt en av de bästa bredvid då, Into the Great Wide Open. Så sen är det klart, den blev ju inte en lika stor hit. Har säkerligen inte samma hitpotential som varken den eller Learning to Fly, men det är en jäkla bra låt egentligen.
Jag håller med, det här är en bra låt och den bygger liksom så. Den börjar och sen liksom stegras upp mot slutet. Det är sköna, jag vet inte om jag ska våga säga gitarrsolon, men gitarrgnidningar i den här.
Gitarrlix
heter det, precis. Bra låt, jag dristar mig till att säga att det här är ett bra singelval, även om det nog ska vara det sista singeln på skivan. För den här kommer inte locka in folk till skivan, det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte. Och den här för ju snarare tankarna inte till Smokey utan till Chris Rea. Vilket är ett betydligt bättre betyg, ska jag säga.
Ja, nej, men jag kan tänka mig att jag skulle kunna hört den här på radion. Sen tror jag inte att jag har gjort det. Men det är väl för att det gick för långt i singelsläppandet på den här skivan. Vi vänder på LP-skivan och den första låten på B-sidan heter All the Wrong Reasons och blev inte en singel. Det här är ju en sån låt man gömmer i slutet av skivan.
Ja, det ligger väldigt konstigt på första spåret på sida B. Den har ju en melodi som är tilltalande, men helheten är ju alldeles för, det är för lite. Men den ligger alltså först på sida B. Där brukar man ju lägga de låtar som det är viktigt att man har bra ljud på.
Ja, lite konstigt faktiskt i upplägget på LP:n. Men det här är sådär, det här är inte en singel helt enkelt.
Nej, absolut inte.
Singel nummer 3 hittar vi som låt 2 på B-sidan. Den heter Too Good To Be True. It was too good to be true. Radiovänlig refräng, men
lite tintetsägande, men liksom en bra sammansättning, tintetsägande melodi.
Ja, jag hade nog hellre sett att de hade bearbetat den här refrängen lite mer och gjort någonting av den och bara upprepa too good to be true, too good to be true. Och, den är för lång också, den klockar in på 4 minuter. Och lägga den här som tredje singel efter Into the Great Wide Open, det var ju bara doomed to fail.
Ja, så här är väl den första där vi kan säga, nej, okej, kanske inte den första, men här är ju en av dem där vi kan säga att det är tveksamt om det var ett bra singelval. Här är i alla fall jag tveksam.
Ja, jag håller med, men vi rullar ändå vidare. Det är ju fortfarande 4 skivor kvar på 4 skivor. Det är fortfarande 4 låtar kvar på den här skivan.
Ja, så nu har vi lite godis här, för nu är det grejer som de har valt bort när det gäller att marknadsföra som singlar. Då får vi se om vi hittar någonting lockande här då.
Ja, för de sista 4 låtarna blev inte en singel någon utav dem, utan spår 3 på B-sidan, Out in the Cold. Här hör jag ju en singel.
Ja, så jag tänkte faktiskt lite gärna samma sak, att det här var nog ett fel val av dem att köra Too Good To Be True istället för Out In The Cold.
Kanske var någon som det var någon som la pickuppen på fel ställe på LP-skivan när man skulle.
Ja, precis. Nej, men det är inte så mycket att snacka om. Det är dessutom en kortare låt. Mm, men... Och sen så han engagerar sig lite grann i sången här igen, för han, jag, som jag sa, jag brukar tycka att han är lite släpig, men här kämpar han ju på i alla fall.
Hans äldre skivor har ju definitivt fler upptempolåtar än vad det här albumet har. Out in the Cold liknar ju mer hans tidigare skivor, speciellt Full Moon Fever. Så att jag tycker det är konstigt att man inte appellerar till hans existerande publik också med en sån låt.
Mm.
Vi hoppar vidare, spår 4, You and I Will Meet Again, som alltså inte blev en singel.
Jag har förmodligen rätt att det inte blev en singel, men det här är väl en av de sista låtarna som jag skulle säga ligger på den övre halvan när det gäller låtskrivandet.
Mm.
Och jag har lite svårt att se att den här skulle bli en storsäljare, men det är ju en av de bättre låtarna, så jag skulle nog säga att min dom är väl förmodligen inte var rätt att inte släppa den på singel, men jag gillar det.
Ett solitt albumspår, ja. Mm. Singel... Nej, det tror jag inte. Jag håller med dig. Vi går på femte låten på B-sidan, Making Some Noise.
Ja, den första låten på skivan som innehåller cowbell, för det första. Och för andra, alltså, jag tycker ju det här är jättedåligt, men jag blev ju lite tacksam för att de hade ett schysst gitarriff. Det tyckte jag var bra.
Mm. Energisk, jag tycker det är en kul låt. Jag tycker det är ett bra albumspår. Alltså, det är definitivt inte tråkigt. Sen kanske det inte är den största kompositionen i världen, men det här är ju en låt man gärna skulle se live till exempel, för att få lite drag och sådär. Så att, klart godkänt albumspår, men jag vågar inte gå till en singel. Men du säger albumspår minus.
Ja, precis. Det som jag gillade var ju just att det var lite tuffa gitarrer.
Mm.
Men hade de kört en live, då hade ju någon av körtjejerna fått ta med sig en cowbell, såklart.
Ja,
det här kan man inte skala bort bara för att det är live, inte?
Nej, eller så får man in Will Ferrell med lösskägg. Alltså. Han gillar ju att hoppa in emellanåt. Sådär.
Ja, rätt bra på cowbell, om man får som man vill.
Ja, han är faktiskt en duktig sångare. Även om man nästan aldrig gör det.
Om vi nu pratar om Will Ferrell, så vill jag också nämna att han är faktiskt också en bra trummis.
Mm. Så, han är för övrigt en väldigt bra dramaskådis, men det får han ju sällan visa.
Ja, därför att när man ser honom så tänker man på komikern, så de blir ju tyvärr fastlåsta. Men helt rätt att inte göra Making Some Noise till singel.
Sista låten på skivan, Built to Last, inte heller det en singel. Klockren avslutningslåt.
Mm, lite kul ljudbild på den där också. Det var lite instrument som man inte hade hört tidigare. Och apropå instrumenten så...
Var det ett fjädereko där till och med?
Ja, det kan det faktiskt ha varit. Mm. Och jag tror inte att vi har hört någon trummaskin på hela skivan, utan det har varit ganska grovt mixade trummor. Och inte så här att det har varit överstyrt. Så jag nämnde ju Infinity med Journey, som jag tyckte är en jättebra skiva, som lite grann förstördes av överstyrda trummor. Här har man ju istället valt att ha... någon form av kort reverb som gör att det låter slamrigt, och det är väl ett medvetet val, kan jag tro, men egentligen ganska bra producerat, men lite konstiga val där.
Problemet är väl att man gör det rätt över hela skivan istället för där det passar bättre. Jag kan ju känna Jeff Lynns, alltså, han har ju den här jättetydliga produktionssoundet, man hör att det är Jeff Lynne, och det tycker jag 91 så var ju det svinbra, vi säger så då.
Ja.
Då var det liksom wow, det här soundet. Nu så är det bara, måste allt låta så här?
Ja, och jag skulle säga att branschen gick åt två håll. Och jag menar, vi hade ju blivit mer och mer digitala på den här tiden. Om man säger på mitten av 80-talet så var det ju egentligen bara masteringen som var digitalt. Det vill säga att man kopierar över bandet med inspelningen till hårddisk och sen så masterar man det i datorn. Men det mesta spelades ju in på band. Men nu så här i början på 90-talet så var de ju mer och mer digitala, hade betydligt mer möjligheter att göra saker. Och det gjorde att branschen gick två olika håll. För då har vi de här som typ Jellyfish som släppte Belly Button ungefär samtidigt som Tom Petty släppte Into the Great Wide Open. Där man snarare försökte, ja men nu kan vi göra ännu mer hi-fi för nu är vi liksom digitala och jättebra. Så det var en enorm stor skillnad. Jag tyckte också att det märktes på Pink Floyd som då släppte The Division Bell, att de försökte bli ännu mer hi-fi. Men det är olika skolor. Vi fick ju också grungen och det här på 90-talet.
Ja, men vi hade också Lenny Kravitz kom ju ungefär samtidigt, Oigon on My Way och de där, och han gjorde ju en stor grej av att allt han spelade in var helt analogt. Det var liksom hans, bara, vi inga digitala prylar, ingenting, utan vi hade ett gammalt sletet, gamla sletna gitarrpedaler, gamla sletna liksom alltihopa. Ingenting fick vara, ja, han tyckte väl att det var fake då, antar jag. Men sen att hans skiva lät som en sprillans ny produktion ändå, det, ja, jag vet inte.
Vet du, jag hade gissat på, och jag har inte läst på om Lenny Kravitz, men jag hade gissat på att han hade spelat in Are You Gonna Go My Way med triggade trummor där han försökte fejka att få det att låta analogt. Om jag ska vara helt ärlig. Det här får vi återkomma till, men ja, det skulle inte förvåna mig om du har rätt här. Det skulle inte förvåna mig alls.
Men då sammanfattar vi den här skivan då. Learning to Fly, Into the Great Wide Open, givetvis singlar. Det finns det ju ingenting att säga.
King's sen Highway, så, Fine.
Fine, All or Nothing och Too Good to be True. Ja, All or Nothing gillade jag. Too Good to be True, det var ju fel. Där ville vi ju, jag ville i alla fall ha in Out in the Cold istället.
Jag håller med, vi skulle ha bytt ut Too Good to be True till att bara vara ett albumspår och släppt Out in the Cold som singel.
Ja, och så strök vi King's Highway och så vart det fyra singlar.
Ja, vi kunde stryka den helt exakt. Det alternativet finns ju faktiskt. Och sen en grej som jag tycker det gör roligt att göra det här med dig, det är att jag får en chans att lyssna på album som jag aldrig har hört för. Och det här är ju kanske ett av de album som jag borde ha lyssnat på. Men eftersom musikstilen inte riktigt lyckades attrahera mig på den tiden det här kom ut, så blev det liggande. Och nu har jag ju lyssnat på den här skivan från perm till perm, vill jag på att säga, för första gången.
Ja, men den faller ju ändå innanför ditt upptagningsområde så att säga. Det som är konstigt här är ju att jag har valt den här skivan.
Ja, jag har inte riktigt lyckats förstå hur det kommer sig att du är Tom Petty-fan med tanke på vad du lyssnar på i övrigt. Men här har vi väl kanske en beröringspunkt. Tom Petty ligger lite för långt ifrån vad jag lyssnar på annars, men här ligger vi ju väldigt nära varandra. Vi har ju en annan beröringspunkt i synten, där kan vi vara helt överens. Men här är en hyfsad nära beröringspunkt skulle jag säga.
Ja, nästa vecka så ska vi lyssna på en skiva som du har valt och som jag inte hade hört förut, men förutom singlarna förstås. Och den som lever får se, höll jag på att säga, men håll ett öga öppet på våran podd om en vecka igen, för då kommer det ett nytt avsnitt. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Inte en singel. Ha det så bra till nästa vecka.
In och kommentera på YouTube. Hej då.
Ja, in och kommentera.
Hej.
Adjö.